Välkommen tillbaka till Signumpodden, Magdalena Dahlborg.
Tack.
Vi ska göra ytterligare sånt här, ett litet kortare avsnitt som vi gör i samband med varje nummer som kommer ut av tidskriften Signum, papperstidningen. Vi har haft ett litet uppehåll på de här nu. Jag har varit föräldraledig i några månader. Så att ettan och tvåan har fallit bort. Men nu är nummer tre aktuellt den här veckan. Och vi har flera intressanta artiklar som vanligt. En av de intressantaste tycker jag är en artikel av Robert Rydberg, diplomat, som skriver om katolskt perspektiv på kriget i Gaza, kan man säga. Ja, väldigt aktuell såklart. Han skriver väl, ja, men utifrån katolsk sociallära kan man säga, hur man kan se på det här kriget. Och han börjar väl med att konstatera att det gäller att undvika två extremer. Den ena såklart att Hamas agerande 7 oktober skulle vara någon slags legitim försvarshandling för folk i ockupation. Och att liksom allt svar då på det, Israels svar på det, skulle vara illegitimt då. Eller den andra fällan som man kan hamna i, att Hamas dåd var så brutalt att det legitimerar vilket svar som helst från Israels sida. Men mellan de här två liksom extrema hållningarna så finns ändå då, menar jag, seriösa överväganden, värderingar, bedömningar som man kan göra. Och så använder han sig av katolska kyrkans lära om rättfärdigt krig för att resonera kring det här. Ja, har du något att säga om den artikeln?
Det som är framförallt intressant tycker jag är att han går igenom också historien hur Heliga stolen och hur katolska kyrkan har relaterats till Heliga landet över tid. Jag blev själv lite överraskad över att Paulus den sjätte alltså var den första påven som besökte Heliga landet. Det hade man väl kanske trott att det skedde under korstågstiderna eller någonting åt det hållet.
Men Paulus den sjätte, då är vi bara för typ 70-talet någonstans.
Ja, 1964.
Ja, just det.
Det var i samband med det som han också träffade den ekumeniske patriarken. Och det liksom skedde en omfamning, kan man väl säga, mellan öst och väst. Ömsesidiga fördömanden från 1054 upphävdes. Mm. Eller förklarades i alla fall inte längre vara aktuella. Så vi får en historisk kontextualisering, så att säga, kan man säga. För hur katolska kyrkan har relaterat till både Israel och Palestina över tid. Och vi ska ju inte glömma bort att det finns en katolsk-palestinsk minoritet som i nuläget är ordentligt i kläm. För att de från ena sidan ses som representanter för väst och därmed Israel. Och från andra sidan ses som araber och därför fiende.
Nej, precis. Den här historiska bakgrunden är ju faktiskt det allra första han gör i artikeln, och den är intressant. Sen resonerar han ju mycket kring liksom det som är den stora frågan och som alla pratar om på något sätt, som är Israels svar på det här. Alltså, liksom, i vilken proportion är det rimligt att svara på denna såklart vidriga attack som 7 oktober var, som ju alla förfasades över. Men nu är det ju tvärtom, att vi alla förfasas över Israels svar på detta. Som ju Vatikanen, jag vet inte om det var påven själv, eller ja, påven har ju varit väldigt skarp, men vem det nu var som kallar för ett blodbad, och det är ju inget annat. Alltså. Och där tycker jag att den här texten och artikeln resonerar väldigt, alltså, tydligt men nyanserat kring den frågan. Och det är väl egentligen den stora liksom, knäckfrågan i katolska kyrkans förhållande, det här man kallar som för liksom legitima krig eller rättfärdiga krig. Alltså, vilken proportion är det, får det ta, så att säga?
Och vi ska säga det att den här artikeln av Robert Rydberg, den publiceras också av Justitias Paxkommissionen i Stockholms katolska stift. Mm. Som en del av deras skriftserie Tro och samhälle.
Så. Precis. Jag tycker han landar ändå i något ganska fint. För att jag vet inte hur du känner, men så här känner väl de flesta. Det är ju så, man kan känna att det är en sån otroligt hopplös situation. Och man tänker ju, såklart att Israel måste ju göra någonting åt Hamas, men man tänker det här svaret som de ger nu kommer bara liksom föda nya generationer, och den här våldsspiralen och hämndspiralen kommer liksom pågå i oändlig tid, kan det kännas som, och en fredlig lösning känns så långt borta. Men då landar han ändå i något slags hopp här. Han lyfter fram det här hebreiska begreppet davka, säger man, va? Som är ett, ungefär betyder trots allt, mot alla odds ändå. Alltså det finns, mitt i det här mörkret så måste man våga hoppas på någon slags fredlig lösning, även om det ser så otroligt mörkt ut nu och så otroligt långt borta. Men det där är något som vi nog alla kämpar med nu, att det ser inte så ljust ut, men finns det någon grund för hopp? Ja, men så det är en artikel som är verkligen aktuell och som jag verkligen kan rekommendera. Sen har vi en fin text av Hans Joas, sociolog, en religionssociolog, professor. Var ju här för inte så länge sedan när Signum firade 100 år och höll så att säga huvudtalet där, keynote speak. Och han har en väldigt fin text där han tar avstamp hos den polska essayisten och poeten Adam Sagajewski, men även religionsfilosofen, psykologen William James, för att tala om mystika erfarenheter och deras, vad ska man säga, envisa vägran att försvinna även i den liksom avförtrollade moderniteten. Hans Joas har ju delvis ägnat sig åt att kritisera den här avförtrollningsparadigmet, så att säga. Men han gör det på ett väldigt intressant sätt. Och jag tycker Sagajewski, den här polska poeten, han är intressant att ta som utgångspunkt där. Och, han är verkligen, alltså, om man ska prata i Hartmut Rosas termer, alltså i den här accelerationens tidevarv, så sjunger han någon slags liksom långsamhetens lov här. Och han skriver då om de här mystika erfarenheterna. Det är inte något man kan åstadkomma liksom avsiktligt. Man kan breda mark för dem. Man kan öppna sig för dem, som han skriver, under dagar utan brådska. I läsandet så eftertankens ljuva långsamhet. Det där låter härligt, tycker jag. Passar i tidskrift som manar till eftertänksam och långsam läsning. Du fick anledning, vet jag, att sätta in lite i Adam Sagajewski här med den här artikeln.
Ja, precis. Jag har inte läst Sagajewski alls innan, men blev ombedd att skriva en kort presentation, så att jag blev ju tvungen. Och det är jag väldigt tacksam över. Det är roligt med den här essän av Hans Joas, därför att han gör precis det som Adam Sagajewski gör hela tiden. Sagajewski har skrivit många, förutom poesi som är det han är mest berömd för kanske, så har han skrivit väldigt många essäer, och väldigt ofta så utgår han från en skribent eller en tänkare, och så låter han det, använder han det som grund för att diskutera diktens roll, Europa och vad det är att vara människa. Och det, så Hans Joas gör en Sagajewski, kan man säga, här, när han skriver om Sagajewski.
Ja, precis. Och Sagajewski, när han skriver om andra författarskap och andra konstnärskap, så skriver han liksom förklätt om sig själv på något sätt.
I väldigt hög grad, så ja. Vilket ju, Hans Joas gör inte det så förklätt.
Han
refererar glatt till sina egna böcker.
Ja. Jo, men han är ganska transparent i början också, att nu ska jag göra det här och jag har skrivit om det här och så vidare.
Precis, men vad Adam Sagajewski gör och som Hans Joas också gör, uppfattar jag, är att påminna om att människor är vi hela tiden. Oavsett regim, oavsett livssituation, så växer ändå gullvivorna. Och tanter kommer att fortsätta gå i parkerna i Krakow och prata om sin ungdom.
Mm. Nej, men också apropå förra artikeln, det är sånt man glömmer i liksom, i vår värld befinner sig i sånt. Det är så många kriser och det är krig och det är... Men samtidigt pågår livet överallt hela tiden. Och miraklet sker hela tiden.
Utrymmet för förundran finns fortfarande. Ja. Även i de svåraste situationer.
Mm. Nej, men där går man ju in på det här som Hans Joas också har kritiserat lite, med här liksom avförtrollningsberättelsen, att ja, men förundran finns kvar ändå, men den tar sig andra uttryck, och de här mystika erfarenheterna försvinner inte, de finns kvar. Ja, men så det är också en väldigt fin text. Sen har vi ju ja, men som ett litet undertema som inte är ett uttalat på något sätt, men som man kan säga handlar om barn och familj eller så där. Du har själv skrivit en jättefin recension om Alva Dahls Havandeskapet, som en bok som jag nyligen också har läst och uppskattade väldigt mycket. Som, ja, det är ju hennes uppföljare kan man säga till den här Längtans flöde, men som handlar då, som titeln talar om ett havandeskap. Vill du säga något om din läsning av den? Och...
Ja, den är ju så att säga fortsättning på det här flödet, och samtidigt också någon sorts bönsvar på det som finns i Längtans flöde, en längtan efter att få tas i bruk, tror jag hon skriver.
Mm, just det.
Som hon då får besvarat när hon blir gravid och äntligen är tillräcklig för någon.
Mm.
Och den är ju så, som Alva Dahl skriver, det är det är fullkomligt uppriktigt och fullkomligt oironiskt och i det närmaste en typ av bönbok.
Mm, mm.
Hon skriver någonstans att allt jag skriver måste vara bön.
Mm.
Och det är ju det hon gör. Det går inte att liksom ha en kritisk distans till texten, för då är det lätt att läsa den så att den nästan blir platt. Men man måste våga låta sig själv vara högstämd,
ja, visst. Så att säga. Där har ju Alva, tycker jag, ett slags släktskap med såklart Gunnel Wallqvist, som hon har skrivit en bok om också. Men faktiskt också med Gunnel Wallqvists väldigt nära vän Birgitta Trotzig,
ja.
Som det också finns en text om i den här numret faktiskt, som Håkan Lindgren har skrivit. Så där finns också någon slags kopplingar i det här numret. Nej, precis, det är ett väldigt starkt språk. Och den som vill gå tillbaka här i podden kan ju gärna gå tillbaka till de avsnitt som vi har gjort med Alva. Jag tror det finns två, ett om Gunnel Wallqvist och en just om Längtans flöde. Men ska vi säga någonting om ledartexten också, som ju går in i den här lilla barn- och familjtemat kan man säga. Det är Edel Irene Lappin som har skrivit om kyrkan och familjen i individualismens tid. Vad kan vi säga om den?
Ja, den går ju in i en så att säga pågående diskussion om familj och vikande födelsetal. Hur vi egentligen ser på familj i Sverige. Och vad föräldrar och barn bör ha för relation och vem som egentligen fostrar barnen.
Mm.
För det här är ju egentligen en ledartext om att normer är någonting som vi behöver.
Mm.
Så att egentligen är det en text om normer och principer och behovet av det. Och det är också högaktuellt idag när vi ser, när vi har en situation där, som någon skrev i veckan, dagens kriminella har inte ens någon hederskodex längre, vilket har funnits tidigare. Men även de som lever enligt fel normer, så att säga, är på väg att bli normlösa på något sätt. Edel påminner om att normer är någonting som vi behöver för att fungera tillsammans. Men däremot så måste vi kunna diskutera dem. Normer är inte alltid bra, men barn behöver normer och ramar.
Mm, visst, visst.
Och de behöver sättas i familjen. Där kan man ju relatera också till presentationen av direktoriet för katekes, som ju också handlar om familjen som den första skolan.
Just det, just det. Ja, precis. Och socialläraren är ju tydlig med det här att individen inte är, så att säga, som samhällets minsta beståndsdel, utan det är familjen. Och det skriver ju Edel här också. Och det där är ju en sån här genomgående tanke som finns i
socialläraren. Eller relationen, alldeles oavsett.
Relation, ja.
Det blir liksom inget samhälle utan relation.
Nej.
Och i relation så måste vi relatera till varandra, och då uppstår normer i vårt sätt att hantera varandra.
Visst. Den här texten som heter Vem får ha barn, vad kan man säga om den?
Den handlar ju mer specifikt om vad samhället egentligen anser att en familj är. Det är Märta Astudillo Barrera som tittar på olika typer av lagstiftning som har med familj att göra. Till exempel i fråga om, eller kanske framförallt i fråga om assisterad befruktning. Och konstaterar att lagstiftningen är inte konsekvent i vad en familj är.
Mm.
Och det finns underliggande normer som inte är uttalade. Man säger att familjer kan se ut på olika sätt, men tittar man närmare på lagstiftningen så finns det ändå ganska tydliga idéer om hur många föräldrar och vilka som kan vara föräldrar och så vidare. Hon pekar också på sådant som Kristoffer Wedebrand har pekat på tidigare, nämligen att i svensk lagstiftning så finns det tendenser till att alla barn inte är lika välkomna.
Ja, just det.
Till exempel. Hon konstaterar att de krav som ställs på donatorer skulle ställas på folk som blir föräldrar på det vanliga biologiska sättet, så är det ganska många av oss kanske som inte hade fått några barn överhuvudtaget.
Nej,
visst. Vi hade inte fått tillstånd till det.
Nej, visst.
Så att det finns, medicinen får på sätt och vis bestämma vilka typer av gener som är önskvärda, vilka neurologiska variationer som är önskvärda framöver.
Mm.
Så det är intressant att få en sån tydlig genomgång av familjesyn i vår lagstiftning.
Mm, absolut. Ja, men där har vi några teman och några av de texterna som finns i det här numret. Är det något vi bör lägga till, tycker du? Det är ju såklart en massa texter vi inte har berört här, men det, vi får väl liksom lyssna här för upptäcka själva också, tänker jag. Och är det så att ni som lyssnar på podden kanske inte är prenumeranter utav tidskriften, gå gärna in på signum.se. Där kan man teckna både prenumeration av själva papperstidningen, men man kan också teckna digital prenumeration om man hellre vill ha det. Så gå gärna in där och kolla.
Vi kan ju tillägga, för det är inte många som känner till tydligen, att det också går att få Signum som taltidning.
Nej, det har du en bra poäng. Precis, det går bra. Ja, men bra. Jag tackar dig, Magdalena Dahlborg, för att du gästade det här avsnittet om Signum nummer 3 som kommer ut alldeles nu. Och tack alla ni som har lyssnat, och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!